Välkomna till Sällskapet. Det här är en kulturpodd med samhällsperspektiv. Och idag har vi Andrea Röyttä med oss. Hallå!
Hallå, hallå!
Var befinner du dig?
Jag befinner mig på vår sommarstuga i Pargasien.
Pargasien.
Okej. Okay. Mm. Och solen skiner?
Nej.
Nej, det gör den nämligen i Böle. Och i Böle så ser jag Elmar Bäck.
Hej.
Hej Elmar, hur står det till med dig?
Bra! No, just som du säger, alltså jag blev så lycklig när solen plötsligt sken lite idag. Jag hade hört att det skulle vara 10 dagar regn. Och det är väl största delen av juni ska vara regn. Jag blev regn ganska ledsen. Så jag var ganska... Man tar vad man får. Vi är i juni och några sådana solstrålar gör en glad redan.
Jag ska inte tala om väder, men jag slutar följa väderrapporten. Nej, jag har aldrig gjort det. Men jag hörde också rykten då om att det ska vara regn idag. Så för första gången i mitt liv tog jag ett paraply med mig. Och så mycket varma kläder. Sen så gick jag där svett i den här gassande solskenet. Medan Kia cyklar förbi mig iklädd en simpare. Hon var på väg hon var på, med ett brett leende på väg till simstadion och berättade åt mig att jojo, studieledigheten fortsätter. Så länge som Kia studerar så är jag Anne Hietanen här med er i sällskapet. Så hej också från mig. Andrea, vad kommer du att prata om idag?
Jag ska prata om ABBA Voyage, den här ABBA-showen i London.
Mm-hmm.
Och också, vad händer med konserter? Vad finns det för olika sorts sätt att ta till sig musik nu för tiden på ett live-sätt?
Och Elmer, vad är ditt tema idag?
Ja, jag ska tala om fiktionens död utgående från senaste tidens fysiska attacker på komiker.
Vad intressant! Ja. Och på Mona Lisa, i förra avsnittet röstade jag Mona Lisa. Mona Lisa, jag vet inte vad jag säger Mona Lisa, men jag röstar Mona Lisa.
Jag tycker det är jätteroligt att säga Mona Lisa. Det blir något helt annat.
jag pratade om att det hade tagit 16 år för Leonardo da Vinci att klotta ihop den där lilla tavlan. Och så här höll jag på att raljera förra veckan. Och nu fick jag lite dålig känsla, för det var en attack häromdagen.
Ja, du måste vara försiktig.
Alltså, jag känner mig lite sådär att...
Exakt, du påverkar världen du påverkar vad du säger. Ja.
Det kan bra vara, vet ni. Så man måste vara försiktig med vad man säger.
Ja, så är det.
Jag har kollat på en splitterny dokumentär om Navalny. Och den heter kort och gott Navalny. Och regisserad av Daniel Roer. Och en annan viktig medverkare i den här dokumentären är Bellingcat-journalisten Kristof Grotsev. Och utan det här Kristof så skulle det inte ha blivit i någonting. Och Bellingcat, det är ju en grupp grävande journalister som har hållit på ungefär 8 år. De tar an sig olika fall och pekar på olika oegentligheter. Och just nu håller många av dem på till exempel att dokumentera krigsbrott i Ukraina. Och sen en liten parentes varifrån Bellingcat-namnet kommer. Det här är så sett. Det kommer från en medeltida fabel där det var några möss som satt och funderade och var lite oroliga. Och tänkte, vad ska vi göra när vi lever så farligt och den där katten håller på där hela tiden? Att vi kan ju dö när som helst. Och de hade massor med möten, de här små mössorna. Att vad ska vi göra? Och så kom en liten mus på att vi hänger en liten klocka på den här kattens hals. Så att vi hör när den kommer. Och alla möss var jätteglada. De började dricka och festa och ha sig. Och sen blev det där, men vem ska hänga den där klockan på kattens hals? Att det kan ju vara ett dödligt uppdrag. Sen vågade ingen göra det. Och sen då alla. Och det här Bellingcat, så det kommer från det då, att du hänger en klocka på det där faran och gör den synlig, en pekar en pil mot den, så att hela världen ser det.
För fin historia. Snyggt. Det är jättefin.
Jag säger inte annat. Och jag vet inte om alla dog, men att alltså, ingen vågar göra det. Jag lade det till själv. Tillbaka till dokumentären som då finns också för oss att titta på HBO. Den fick nyligen priset US Documentary Audience Awards på Sundance-festivalen. Jag vet inte, Andrea, om du har mera koll på den här prisen, att vad är det för ett pris, men Audience Award brukar alltid vara jättefint.
Ja, absolut. Det är jättefint.
Och jag gissar att den kommer att komma hem många flera pris också. Och det är otroligt osannolik och viktig film för oss, men speciellt för folk som bor i Ryssland. Svårt nu att säga att hur det blir med visningar i Ryssland, den är förstås förbjuden överallt, men om det är någon som skulle kunna få till stånd visning av den här filmen i Ryssland, så är det just den här gruppen som har gjort den här dokumentären och Navalnys folk runt omkring.
Hur är det med HBO i Ryssland? Har de också dragit sig ut? Är alla, eller hur är det med det?
Nej, jag vet att man kan inte streama den åtminstone på HBO så, just nu medan vi pratar. Jag gissar att ganska många har bra koll på den här youtubaren och tiktokaren Navalny. Nu lät det här lite sådär nedvärderande, men han är en influencer. Han har otroligt starkt engagemang på social media. Hans YouTube-kanal hade idag när jag kollade 6,4 miljoner prenumeranter. Hans Insta har 3,4 och på TikTok har han 720 000 följare. Och faktiskt var fjärde ryss idag vet vem Navalny är. Och det är ganska mycket, alltså, speciellt eftersom man inte får uttala hans namn. Putin, det är ganska komiskt nu på Putin, om man kollar hur han går till, gör mycket för att inte ta Navalnys namn någonsin i sin mun. Han refererar till Navalny som den där människan och den där mannen och patienten, Berlin-patienten och så vidare. Å andra sidan har Navalny kallat Putin för kalsongkejsaren. Ja, ni har pratat Elmer och Andrea tillsammans med Kia om Navalny tidigare faktiskt.
Ja.
Det är ett superbra avsnitt som heter Navalny på taket och det publicerades 11.2.2021. Alltså, ni måste lyssna på det på nytt. Det är alltså verkligen roligt. Elmer pratar om teaterbranschen och Andrea, du berättar att du hade träffat världens gulligaste hund och att du funderar på att skaffa ett robothusdjur. Hur har det gått nu med den saken?
Tyvärr har jag inte lyckats skaffa något, men det är helt enkelt för att det inte finns ett sånt som jag vill ha i utbudet. Inte att min lust skulle ha på något sätt försvunnit. Alltså jag vill ha ett litet djur att gulla med som också skulle kunna utföra lite så här butler-tjänster och som man kan stänga av när man åker på resan.
Så det är på kommande ännu kanske?
Hoppas. Alltså jag förstår inte det här med att allt går så snabbt nu, exponentiell tillväxt i teknologin liksom. Det händer ju inte shit.
Nej.
Ska jag få min pomeran-robot?
Hörde, vad hette den där pomeranen? Han hade något roligt namn också med Ä.
Bertil med Ä.
Han Bertil med Ä.
Ja. Nåväl, en liten recap nu om det finns någon mot förmodan som tycker att all kunskap om Navalny har farit in i dimmorna. Så han är ju en ganska omtvistad person. Han är en man som verkligen, verkligen vill bli president för Ryssland. Han jobbar och har jobbat länge mot antikorruption och för demokrati. Men hans viktigaste mål är att han ska bli president för Ryssland. Åtminstone så ser det ut i den här dokumentären. Och han ställde upp i borgmästarvalet i Moskva 2013 och fick 27% av rösterna, vilket var ganska mycket redan för att de var ganska riggade, de där valerna. Och efter det här så har han varit mycket, mycket politiskt aktiv. Något tråkigt så kan man nämna att han också deltagit i till exempel den ryska marschen, en så här årlig parad som ligger väldigt långt ut på höger. Och man har slagord som Ryssland åt ryssarna. Och det har nog hajlats i den här paraden mycket. Och sen 2012 har han inte deltagit i den här paraden, men han har flirtat en del med nationalister. Och det här tas upp också i dockaren, vilket är bra. Det skulle vara fruktansvärt om man inte skulle ha nämnt det här, utan bara hylla honom. Och om jag läste nu Navalny rätt och förstod vad han sa, så menar han så här att för honom är det allra viktigaste att hitta folk som är mot Putin. Att var de sen befinner sig ideologiskt, så han tar inte ställning nu till det hela paketet, utan huvudsaken är att de är mot Putin. Att för honom är Putin värre än allt annat. Den här dokumentären kretsar kring förgiftningen av Navalny. Och Kreml sa ju genast efter att det hände att nej, vi har ingenting med det att göra. Det här hände då 20 augusti 2020 när Navalny reste från Tomsk till Moskva. Han satt på flygplanet. Mitt i allt så börjar Navalny få enorma smärtor och han börjar så här skrikgråta som, alltså det låter som en katt som går igenom en cirkelsåg många gånger. Så de där ropen är helt horribla och planen nödlandar och han får motgift, antagligen atropin, av ambulanspersonalen. Men sen så börjar det massor med lögner och han är då på ett ryskt sjukhus och de säger nej, han har nog problem med ämnesomsättningen, att inte har han blivit någon förgiftad. Och man tänker att han kanske inte får riktigt så bra vård där. Kanske de till och med gör honom sjukare. Ingen vet. Det börjar lobbas och hållas på. Han får en förflyttning till Berlin var han sen blir i skick helt enkelt.
Och han blir ju förgiftad i kalsongen. Det är därför han har kallat Putin kalsong.
det är faktiskt sant. Faktiskt så gick det till.
Alltså de har penslade på hans kalsonger, eller så?
I skreve.
I skreve.
Ja.
Ja, det är så infernaliskt.
Ja, det är det nog. Ja,
verkligen. Wow. Och sen så det att varför skulle Putin använda Novichok? För det är Putins signaturgift. Att det var liksom också ganska evil att det skulle vara för uppenbart. Att det går inte att han skulle vara så töntig. Men det mest spännande i den här filmen är just faktiskt nog att ta reda på den här förgiftningen. Och hitta de här solklara bevisen till Kreml. Så att det blir så tydligt att man kan inte mera säga att det här har inte hänt. Och det är inte på order uppifrån från Kreml. Och det här är så superspännande. Jag ska inte förstöra dokumentären för någon. Men det som för mig åtminstone var det bästa var när den här Bellingcat-journalisten Kristoff håller på och researchar. Och han köper från den ryska svarta marknaden information. Och han säger att man kan köpa vad som helst. Att bara du är fyrk så får du reda på precis allt. Och han får information om flygresor och telefonnummer. Och så hittar han en grupp med män som har av någon underlig anledning alltid varit ungefär på samma flyg som Navalny har varit. Eller någon dag innan eller någon dag efter. Och till slut så utkristalliserar sig en grupp på 4 personer. Och man vet då att det är antagligen någon av de här som har förgiftat honom. Och sen, det bästa, sen börjar det med prank calls. Och ni vet, jag vet inte om ni har ringt prank calls när ni var små, men minns ni den där spänningen? När man skulle ta de där numrorna och någon kompis satt bredvid ena, man hade bestämt, men nu ska du, nu är det Elmers tur att ringa. Och Elmer sitter och ska ringa och kanske föreställa rösten så här. Mm. Och alla andra ligger och fnittrar och liksom skriker men försöker vara tysta. Mm. Och den här stämningen är det i filmen. När Navalny får ett nummer som ser ut att komma från FSB, alltså det som var KGB-ish. Så att när han ringer, han har alltså de här telefonnumren till de här 4 människorna som han vet att någon av dem har förgiftat honom. Och så ringer han och de svarar eftersom de tror att det är en chef som ringer. Och så börjar Navalny sina prank calls. Och han kallar det själv också för prank calls. Och alla i den här filmen är så ivriga när han ringer. Och de kan inte bärga sig så att de ska kunna bete sig. Så det var verkligen roligt. Och det fick mig att tänka att man måste kanske ringa mera prank calls också. Hur det gick med de här samtalen tänker jag inte berätta. Förutom just att det kom fram att Emma berättade exakt till sin chef, tror han då, fast denna Navalny, att jo, att jag penslade det där gifte där liksom i kalsongerna där i U-fronten, så där satt vi det där gifte.
Tänk att de gjorde det, ja.
Jo, vi det där kan ju ännu berätta att Navalny fyller år den 4 juni. Den firar han i fängelse, eller firar och firar. Han fick domen omprövad här nu den 24/5, men det blev inte något bättre för honom. Jag skulle säga att det blev sämre. Han blev förflyttat till någon ännu värre straffkoloni, alltså han har suttit på Gulag. Och han kommer att sitta, som det nu ser ut, 8 år. De hittar på hela tiden nya domar åt honom, så vi vet inte hur länge han kommer att sitta. Han firar födelsedagen i fängelse. En sak som debatteras väldigt mycket också, till exempel om ni lyssnar på Alec Baldwins podd Here's the Thing, så visste ni att Alec Baldwin har en podd?
Nej,
jag har lyssnat ganska mycket på den innan. Faktiskt. Innan allt gick åt helvete för honom. Jag gillar, jag har alltid gillat Alec Baldwin och jag tycker han är jätterann på det. Eller var i alla fall då, men det här är några år sedan. Liksom.
Men han poddar och det roliga är det att han har vridit mikrofoninställningarna så att det är verkligen en bas. Och han låter som han skulle älska med mikrofonen och världen. Och den där gästen är alltid så här. Och han har så maffig röst bara. Det är en rolig parentes. Men till exempel i ett avsnitt som kom den 19/4 av Here's the Thing så pratar Alec Baldwin just med Daniel Roer, regissören, och Kristoff Grotschev, och han kan inte förstå att varför åkte Navalny tillbaka till Ryssland när alla visste att han skulle bli i fängelse. Och de spekulerar i den här podden att eller när Navalny hade sagt till Roer att om han skulle vara journalist så skulle han aldrig ha farit tillbaka. Men han är politiker, han vill bli president och det går inte för honom att han skulle sitta i någon lyxhotell i Berlin och säga hur folk i Ryssland ska vara modiga och stå upp mot Putin. Att han måste själv vara i Ryssland och visa att han inte är rädd. Och att det går inte, det blir bara för ljuget annars. Så därför sitter han nu i fängelse.
Wow. Nej, om han håller ut så kan det ju vara att han har rätt, men han måste hålla ut. Alltså, oj.
Alltså, jag tycker det är så ledsamt, hela den här grejen. Han liksom det enda hoppet som finns.
Det är nog svårt att hur länge lever han. Alltså, man tänker att det där fängelset måste ju vara den minst trygga platsen för honom. Och han trodde alltid att den här kändiskapet skulle skydda honom. Men så funkar det verkligen inte.
No, jag tänker att det har väl inte undgått någon, därför för premiären var förra veckan. Och det var mycket ståhej kring det där. Det är alltså första gången ABBA uppträder på 40 år. De har inte spelat någon konsert sedan de la ner. Alltså, de facto fanns de ju bara i 10 år mellan 1972 och 82, gav ut 8 skivor. Man tänker alltid på att de fanns jättelänge, men det var en ganska kort period. Och nu har de satt ihop en show där de är med, men de medverkar som avatar eller ABBA-tarar. Mm. Och den hade då premiär i London förra veckan. De har byggt en egen ABBA Arena, speciellt då för den här showen. Och om man backar banden lite, alltså när det kom ut den här nyheten, de gav ut då en ny skiva förra året som heter just Voyage. Och det var första gången de hade gett ut ett nytt album efter att de splittrades. Och då i samband med det här så meddelade de att de ska göra den här stora showen. Och jag blev ju helt galen för att det är bandet jag vill se mest av allt av de som inte spelar mer. Och då för att få köpa biljetter till den här showen, jag tänkte okej, de kommer liksom alla att gå åt. Så då kunde man få en specialkod som gjorde att man fick köpa 24 timmar innan liksom då alla andra. Men då måste man köpa det här albumet i fysisk form. Så jag funderar så att vill jag ha det liksom som LP eller vill jag ha det som C-kassett eller som CD, och givetvis köpte jag det som C-kassett.
Ja, vad roligt.
Eftersom jag ju inte har något att spela de här fysiska formaten. Och det var också väldigt komplicerat för man kunde inte beställa till Finland, så jag måste beställa det liksom till min kompis i Sverige och allt. Men så fick jag den C-kassetten och den koden, och sen satt jag då som en dåre när biljetten släpptes, och så var det så här 1,5 timme totalt kafkaeskt på Ticketmaster där jag hade så här typ 10 olika flikar uppe. Och så var det så här, när man kom in så syntes det inte vilka biljetter som var bokade. Det var inte så att man kunde klicka liksom på något så här grönt. Och man måste gå in på varenda enskild show, varenda enskild dag och lite så där på bara klicka på något och hoppas att man kanske får det. Och så kom man till slutet och regga och liksom bankkort och allt sånt. Och sen precis på slutet var så här, oj, nu hände det något. Du fick inte biljetten. Du är nu på plats 2531 igen. Och så började det på nytt och på nytt och på nytt. Och så till slut var jag så här, okej, fuck it. Liksom nu, det här går liksom inte. Nu gör jag de här flikarna slut. Och sen när jag var på sista fliken, det var kanske 17:e försöket, så var jag sådär, nu universum måste du bevisa åt mig att det finns liksom godhet i världen. Nu kommer det att funka. Och då bara klickar jag och sen står det, grattis, du har fått dina biljetter. Och det här är ju alltså jättelänge sedan. Det var ju höstas, men alltså den glädjen, den peppen var helt enorm. Och det är alltså 20 juni jag ska gå på det här.
Wow.
Och först tänkte jag att borde jag prata om det först efter att jag varit på det. Men då är det ju inte alls så aktuellt mera som nu när det var då premiär. Så jag vill ändå prata om det nu. Och det, på premiären var ju då alla riktiga abbor. Björn och Benny och Agneta och Annifrid. Och så var också kungen och drottningen från Sverige. Och massa kändisar, Kylie Minogue och Kate Moss och Keira Knightley, och det är alltså Keira Knightleys man, James Rigton, jag vet inte hur man uttalar det, från The Claxons, som har liksom satt ihop det här bandet som är på scen. För det är alltså 10 musiker på scenen, live-musiker på scenen. Men den stora grejen är då också att de här avatarerna är på scenen. Och det är alltså inte hologram, utan det är avatarer. Och det är Industrial Light and Magic, alltså George Lucas specialeffektsbolag som ju har gjort alla jättestora filmer, allting som i Star Wars-serien och så vidare, som har gjort då de här avatarerna. Och det har man gjort genom att de riktiga abborna idag, alltså 70-plussare, har haft massa såna elektroder på sig, och så har de dansat och sjungit upp för hela showen, och så har man med 160 motion capture-kameror filmade och då skapa de här digitala avatarerna. Och det har tagit 1 miljard computing hours att göra det här. Och tydligen 700 personer från Industrial Light and Magic har varit involverade i den här grejen. Nu har det kommit ut liksom då bilder och videor från den här showen. Och det ser verkligen ut som att de är där och att det är 3D. Men tydligen är det ändå liksom med någon slags skärmar att det inte liksom hologram. Och så är det förstås helt megafett, liksom hela ljus, laser, allt sånt här och backdrops och så vidare.
Och varför ålder har de? Alltså är de i åldern som de har nu eller är det liksom...
Nej. Okay. Den här var mycket viktig detalj, bra att fråga. De ser alltså ut som de såg ut på sin storhetstid. Mm. Och det har man gjort genom att det finns så mycket videomaterial av dem. Mm. Och vi har ju talat tidigare om deepfake i ett av avsnitten. Så att inte vet jag sen exakt vad det är som för teknik, men det är då ABBA i sin prime är de här avatarerna. Och kanske lite snyggare än de var.
Men Andrea, du sa att de dansar med de kropparna de har nu. Är de lika fit allihopa?
Nej, även kropparna är liksom hur det var då. Men det är bara det att rörelsemönstren, allting är baserat på att de har gjort liksom showen. Att det är inte så att man har digitalt skapat liksom ingenting, utan man har gjort den här motion capture-grejen och sen sammanfört det med bildmaterial från deras storhetstid. Och konserterna har ju fått helt galet bra kritik. Mm. Att alla fans är helt galna och säger att man får liksom verkligen en emotionell koppling till de här avatarerna.
Men så Andrea, alltså
it's
det...
It's pretty fett.
Men alltså, jag är så överraskad över att du är så stort ABBA-fan. Och det låter,
är du det?
Jo, alltså jag tycker att det var så otippat. Att just
ja, du tycker det är off-brand. Men ABBA är ju helt sjukt bra. Tycker ni inte om ABBA?
Ja, nu tycker jag, men inte har någonsin varit så... Men nu tycker jag om, absolut. Ja. Men ett fan skulle jag kanske inte säga att jag är. Men absolut tycker jag det är bra. Jo.
Jag kan ju säga att jag har hört ABBA många gånger. För att jag har noterat vart du reser i världen. Du åker 3 dygn med buss och luftballong och kommer till ett ashram i Indien. Månne där inte spelas ABBA i köket. Mm. Alltså det finns överallt. Du kan inte undkomma ABBA vad du än gör.
Det är så länge sedan jag i alla fall, och också förstås med pandemin för alla, men det är väldigt länge sedan jag var på någon sån stor liksom, stadionkonsert. Mm. Det är inte riktigt min grej på det sättet. Men nu att liksom vänta på en kulturupplevelse så mycket och så länge är ju något helt fantastiskt. Ja. Peppe är enormt. Och jag hör inte dem som är sådär, ja, man ska inte ha så höga förväntningar för då kanske man blir besviken. Utan jag tycker liksom det här med förväntningar är en lika stor del av upplevelsen. Sen om man blir besviken blir man oberoende besviken om man liksom hade väntat eller inte. Så att jag vill ta ut den här första delen av upplevelsen.
Nej, men hur laddar du upp nu? Kommer du att klä dig på något visst sätt? Eller hur?
Ja, jag har en sån här, väldigt spänd byxdress som är väldigt så här 70-talig som jag ska ha på mig. Och sen så har jag nu klippt lugg. Och då kan jag ha sådär 70-talslugg, men det är nog inte för konserten jag klippte luggen. Men liksom, jag ska definitivt ha hela liksom det här outfiten. Jag åker med 2 kompisar från Stockholm. Och sen så lyssnar jag ju annars också mycket på ABBA. Så att nu är det bara att fortsätta med det. Ja. Men vilka artister skulle ni vilja se som avatarer? Jag tycker att man ganska ofta leker det där. Att vem skulle du vilja se om du skulle ha haft en möjlighet?
No, det första jag tänker nu, men det är också därför att det kommer ju till det vad man lyssnar på när man var liksom just där någonstans, vi tänker jag 12-13 tänker. Mm. Alltså jag tänker direkt så där Guns N' Roses på topp, liksom Appetite for Destruction eller Use Your Illusion där, liksom där någonstans. Mm. För det var så jäkla bra. Och jag menar att se dem nu, jag vet att de har spelat ihop lite så här, men det är liksom inte samma sak.
Axl Rose isn't what he used to be, så att säga.
Så inte det liksom att gå, fast de liksom har spelat sen alla ihop, som jag tror att de har gjort nu ett par gånger, så är det ändå, det har jag inte sådär att jag måste få se det. Men liksom då, den tiden just där.
Men skulle
liksom,
du köpa en biljett till om de skulle göra en sån här grej?
Ay, wow, spännande. Jag skulle nog kunna tänka mig det. Alltså jag är ju så dålig på att gå på konserter överhuvudtaget. Liksom, jag är inte en konsertmänniska alls. Jag på något sätt har svårt med det. Jag har aldrig liksom blivit... Så, alltså jag går inte heller på festivaler och sådär. Det är något med mig.
Alltså
så
jag är lite samma. Jag tycker inte att det är så roligt att gå på konsert. Men det här är ju liksom också... Ja. Den här grejen är på något sätt någonting helt annat. Att det är också så fett att se liksom, vad är det här?
Ja.
Det känns väldigt framtiden på något sätt.
Oj, men,
jag ska ju Bob Marley alltså. Gud vad man skulle vilja säga det.
Jag har sett Guns N' Roses just under deras storhetsperioden.
Ja,
jag har sett Nirvana under storhetsperioden. Och jag vet inte riktigt att se det så där många år senare som Avatar. Jag tror att jag skulle bli ganska... jag skulle säkert gråta.
Yeah,
det på något sätt skulle jag bli nog lite ledsen.
Men jag tycker att det finns... Ja, säg bara, Elma.
Nej, jag tänkte på David Bowie då när det begav sig också.
Ja, det skulle inte vara tråkigt. Och Queen här.
Men det är då ett band som du inte har sett kanske.
Ja.
Men jag tänker att det finns liksom något helt otroligt potential i det här, därför att det här med att det här nostalgi, medelålders nostalgin med att det är många artister som nu turnerar med en viss skiva.
Alltså
Eva Dahlgren, En blek blondins hjärta, Alanis Morissette, Jagged Little Pill, och så tar de skitmycket betalt, för det är ju, vi är ju medelålders nu och det var den musiken man lyssnade på liksom då. Att det finns ju den där nostalgitrenden på något sätt jättemycket inom konserter. Men jag tänker att vad man kommer att hända, för att det var ju ett sjukt stor grej när Tupac Shakur uppträdde som hologram med Snoop och Dr. Dre på Coachella, och det var redan 2012, och det är ju någon slags AR, och det här är ju också liksom augmented reality, det här är ju liksom inte VR. För man är ju på plats, utan det är liksom element i det. Och sen så finns det ju också den där virtuella popstjärnan Hatsune Miku. Och hon har ju funnits liksom i 15 år. Den här japanska som alltså uppträder live fast som en virtuell typ. Och sen hade det ordnats massa konserter i VR. Liksom Sara Larsson i Roblox och Travis Scott och Ariana Grande i Fortnite. Och jag talade faktiskt med min kompis, jag var i Stockholm nu, Georg Herlitz, han var tidigare vd på United Screens Music och en sån här som kan liksom allt om musik. Och han berättade att de gjorde en VR-spelning redan 2016, och det var med Silvana Imam. Och då var det alltså en live-konsert, men man kunde också vara med om man hade ett VR-sätt hemma. Och då var man liksom placerad på scenen. Så det var liksom en sån ganska spännande blandning också. Så man bara undrar, vad är liksom de nya... Vad är framtidens konserter? För att det som Georg också pratade om var att det som har liksom förändrats i musiklandskapet nu är att rättigheten till musikkataloger har ett riktigt värde nu för tiden. Vilket de inte hade rätt nyligen. För tidigare var det så att för att slutkunden ska kunna få någonting så är det ju den fysiska formen. Man måste ha lager, man måste distribuera och folk måste verkligen köpa det. Medan nu är ju alla musikkataloger på digitala plattformar. Så det kostar ingenting att ha dem, men man kan få intäkter på dem. Mm. Och man kan också öka intäkterna. Han sa att när Bohemian Rhapsody släpptes så ökar spelningarna av Queen på Spotify med 900%. Så då är plötsligt den katalogen liksom mycket, mycket mer värd. Så det finns liksom en poäng i att ha rättigheterna till musik och göra olika saker för att den ska streamas mera.
Men sen finns det också många som inte vill uppleva tillsammans. Så vad tror ni om att man skulle kunna beställa hem då en avatar, sin favoritartist som kommer varje morgon och väcker en med favoritlåten?
Det måste ju bli rejält mycket billigare.
Ja. Eller på fester, liksom om man har fest hemma och så har man någon sån här världsartist som uppträder.
Och jag tänker att bara det blir tillräckligt bra teknik, så vad har den för skillnad om det är den där typen? Det är kanske bara skönt, för då måste man inte ha någon galen rider som man ska liksom uppfylla, utan då är det bara teknik. Då
just
är det inte den där divan.
Just det, du behöver inte hålla på där för att försöka ta hand om den där stora artistdivan.
Exakt.
Och bara så, nu är det färdigt slut. Tack, hej. Intressant.
Du, förresten, nu när vi talar om riders, jag måste bara berätta en anekdot. Min kompis var så artistansvarig på en festival i Stockholm när Prince var där. Och en av de grejerna som fanns på hans rider var att man måste liksom täcka in allt med lila tyg på alla potentiella ställen på backstage där han kunde röra sig. Och ordalydelsen var to hide unbearable sights. Man sa typ som någon så en korridorsvägg eller något. Det är så bra. Prince World.
Med lila. Ja. Jag tänkte alltså tala om fiktionens död, utgående från senaste tidens fysiska attacker på komiker. Jag tänkte börja med att återgå till den här Will Smith-Chris Rock-incidenten som säkert alla kommer ihåg. Alltså slaget på Oscargalan. Och det hände ju redan för en ganska lång tid sedan, men det har liksom vuxit med mig med tiden. Och jag tror att den är liksom, att det var mycket mer betydelsefullt än vi kanske har förstått eller förstod då. Och det här av två orsaker. En ganska uppenbar och en kanske lite mer undangömd, men desto viktigare. Ja. Nå, om vi börjar med det uppenbara, så var det ju det att det visar på en total avsaknad av moralisk ryggrad. För under den här kvällen, pågående kvällen, då, så visste ju ingen vad de skulle tycka. Så de försökte så här ihärdigt att tycka ingenting. Och det finns jätteroligt att om ni har lyssnat, det är en av de här Alex och Sigges podcast, så har de en var det finns ljudupptagningar från Vanity Fair-festen samma kväll då. De frågar liksom kändisar att hur de reagerar och vad de tyckte. Jag parafraserar nu lite, så här var det inte, men ungefär så här lät det. De säger ungefär så här: "Yeah, what we saw were emotions. It was a very emotional situation. What we witnessed were emotions running high, and we were part of something heavily emotional." Ungefär så där lät det. Alltså folk som försöker tala utan att säga någonting. Ja. Och det gällde ju också journalisterna, som vanligtvis är ju ganska duktiga på att döma folk, så de var också så där lite så här trevande och refererande under kvällen. För att ingen tog någon sida, för att det var knepigt då. För att det fanns då under kvällen fanns två möjliga narrativ. Och det ena narrativet var ju det då att Smith gjorde rätt. Att han då, här var då äntligen en man som för en gångs skull ställde upp för sin fru då hon blev brutalt attackerad av en annan man inför miljonpublik. Okej, det var ena möjliga narrativet. Det andra möjliga narrativet var ju då att det här är ett klassiskt exempel på toxisk maskulinitet. Att det här är en man som tar till knytnävarna då orden inte räcker till och agerar å sin frus vägnar utan att hon har bett om det och som om hon inte skulle kunna hantera situationen själv. Och dessutom slutligen gör det bara för sin egen heder och inte henne, för hennes skull då. Och den allmänna förvirringen under kvällen ledde till då att Smith fick sin Oscar till stående ovationer då, samma kväll. Mm. Nåja, sen satt ju internet uppe hela natten och jobbade på den här kvistiga frågan. Och efter att noggrant ha gått igenom alla aspekter så kunde de då nästa morgon ge det förlösande svaret. Och det var att det är Will Smith som är den onda. Och alla kunde andas ut då i vetskapen om att om vi bara lägger alla Will Smith-projekt på is så är balansen återställd och vi kan återgå till det normala. Men innan det här då hände så stod faktiskt då hela etablissemanget en hel kväll med byxorna nere i sin oförmåga att ha en egen åsikt i väntan då på den rätta åsikten som då alla tog till sig när den kom. Och jag tror inte att det här någonsin har varit lika tydligt som den här kvällen. Och nu för tillfället så jobbar ju internet på sitt andra stora fall, det vill säga Depp Heard-rättegången. Och snart faller ju domen där. Och då menar jag ju självklart inte juryns dom i själva rättegången, utan då internets dom, den som gäller. Och här är jätteintressant, för att förra gången vi var här på sällskapet så sa jag ju att de kommer inte att få jobb någondera mera. Och att jag tror att jag sa att jag kommer att äta min hatt. Men som tur...
Det var jag som sa att du måste lova att äta
min hatt. Men som tur så landade det här på klippbordet. Eller klippgolvet då, så att säga. Så det finns inte, ingen har bevis på det här. Så jag tänker säga att det inte har hänt. Jag tänker inte gå med på det här. Men vad som nu verkar vara saken eller situationen är det att internet är nu så överväldigande pro-Depp. Att det nu börjar göra såna här försiktiga förberedelser på att ta Depp tillbaka in i värmen. Bland annat så talade då Jerry Bruckheimer och då Disneys vägnar, så sa de så här att för tillfället är det inte aktuellt att Johnny Depp ska vara med i något mera Pirates of the Caribbean, men vi är inte 100% säkra på det här. Alltså, de lämnar lite glänt på dörren. Och Robert Downey Jr. har också lite sagt sådär att Depp kanske skulle vara med i nästa Sherlock Holmes och sådär. Det börjar liksom bli lite den här stämningen. Och det är ju spännande att tänka att det här, Vad tror ni, alltså, hur mycket måste han vinna på internet för att han ska få göra comeback? Är det liksom 70-30? Måste det vara 80-20? Jag tror absolut att det finns uträkningar på det här och att han måste landa då så att säga rätt. Men det här håller då på att hända. Men jag tänker inte äta min hatt. Nåja. Det här var då den ena aspekten, eller det som jag talade om tidigare. Men för att komma in på den andra, som egentligen är mycket intressantare, var det att tala om det normbrott som begicks i och med att Smith alltså tog sig upp på själva scenen för att slå till Rock. Och komikern Kathy Griffin sa direkt efteråt att jaha, no, nu måste vi vara rädda för Will Smith, copycats. Och mycket riktigt så blev alltså komikern Dave Chappelle attackerad på scen under Netflix Is a Joke-festivalen den 3 maj 2022 av en kille med pistolattrapp och kniv. Alltså det var faktiskt en pistolattrapp som egentligen var en kniv då. Men ni har hört om det här då?
Jo.
För jag tycker att det gick lite under radarn. Eller tyckte ni att det liksom rapporterades mycket? Alltså det som är intressant med den här festivalen ska sägas att de hade beslagtagit alla mobiler. Jag tror att det är därför att det är så hetsigt runt komiker just nu, så de vill inte att någon ska filma och lägga ut det utanför sin kontext senare. Så det var liksom, så det fanns liksom inte något bildmaterial, men det finns ett 2 sekunder klipp när han blir attackerad. Men det finns liksom inte hela skeende, och därför tror jag att det kanske inte blev så stort liksom, så att säga, nummer av det som det skulle ha kunnat blivit. Men jag tycker att det har varit lite under raden, alltså, nog att det har rapporterats, men inte så där jättestort.
Nej, det var inte lika chockerande, för att vi hade varit med om det redan en gång tidigare.
Ja. Men det hände då. Och det som hände den där kvällen då på Oscargalan är att en osynlig gräns passerades. Och då menar jag fiktionsgränsen. Och det här är vad jag skulle vilja tala lite om. Alltså, alla som har gått på teater så känner ju till den gränsen där fiktionen börjar. Alltså, börjar på scen. Och jag tror inte att så många skulle få för sig att gå upp dit. Alltså snarare är det väl en stor skräck för folk att de skulle måste eller bli tvungna att gå upp på scen. För att det ligger något magiskt över den här gränsen. Men som skådespelare så suddas den här gränsen ut. Alltså, och det är faktiskt lite sorgligt, för att en del av magin försvinner när man blir skådespelare. För att man vet att det inte på riktigt finns någon magisk gräns. Att du bara kan gå upp på scenen. Nåja. Och det att det inte händer oftare är för att den här gränsen existerar så starkt hos publiken. Och därför är det väsentligt att den man som gick över gränsen, det vill säga Will Smith, är skådespelare själv. Jag tror inte att det skulle ha hänt annars. Nåja. Och utifrån sig ser det ju alltid ut som om all makt så att säga skulle ligga hos dem som är på scenen. Men när man är i ett rum, i ett föreställningsrum då. Men så enkelt är det inte. För att som skådespelare så vet man väldigt väl att ingenting kan hända publiken. Alltså publiken är helig, lagligt, men också etiskt. Jag tror att den enda gången man verkligen har korsat den här gränsen så här rejält i Finland var den 17 januari 1987 på Uleå Borgs stadsteater då Jumalan teater kasta skit på publiken och sköt på den med brandsläckar. Ni säkert känner till det här.
Jo.
Ja, det här var ju en megaskandal. Jag tror att det här är det mest kontroversiella som någonsin har hänt inom teater i Finland. Och jag tänker att de flesta har hört om det eller vet om det. Men att egentligen så har det inte hänt annat än det. Det är det, ungefär. Mer eller mindre då. Så att man kan liksom gå till en viss punkt, men man kan inte helt enkelt gå längre. Och jag är aldrig rädd när jag går på teater, för att jag vet liksom att ingenting kan hända mig. Och det här gäller i alla länder, vid alla tillfällen och sådär. För att jag litar också på att chansen att de som skulle stå på scen och upprepa den här föreställningen kväll efter kväll, att de skulle vara totala galningar, eller liksom, no, jag skulle säga försvinnande liten. Däremot så vet man ju inte vem som finns i publiken. Nåja. Men för att jag känner mig så trygg så önskar jag önskar ofta att det ska finnas liksom en känsla av fara. Eller att man ska gå över gränser i ett teaterrum. Det är ofta det är liksom kanske det jag önskar mig mest när jag går i ett teaterrum. Att inte veta var gränserna går. Och jag skulle snabbt vilja tala om en av mina topp 3 teaterupplevelser i mitt liv. Det var i Berlin. Det var kollektivet Signa. Som då, det är en dansk konstnär som heter Signe Sørensen. Det är hennes kollektiv. Och de gjorde en föreställning som heter Club Inferno. Och den ägde rum i en gigantisk våning i Vedding. Och alltså hon är larpare från början. Hon är konstnär och larpare. Och det som var spännande i det här är att det var helt interaktiv. Och de gick långt. Jag tror att det har något med det att göra att de också var larpare. Alltså jag kände att det fanns ett annat sätt att vara i det där rummet. Och det här var då baserat på Dantes, den gudomliga komedin. Och egentligen så hade de byggt upp det då så att varje rum representerar en dödssynd. Så att det fanns ett rum som till exempel var frosseri. Och då satt det en kille och åt. Så man fick äta med honom där. Så man satt med honom och åt.
Som Seven.
Ja.
Det man kan tillägga här bara att det heter lajvare i Sverige, om det är någon rikssvenska lyssnare.
Lajvare.
Ja, men fortsätt.
Ja. Men det här, och så fanns det då ett annat rum som var då lust. Och där blev man då förförd av då skådespelare. Och alltså de gick långt. Alltså det enda gången i mitt liv som jag var så där att jag vet inte var gränsen går och jag backade själv. Jag sa okej, wow. Alltså, och det var jättespännande. Och jag blev så fascinerad så jag stod där och tänkte så där, men var går gränsen? Och så tänkte jag också på så här, men vad gör de om det börjar hända något, alltså att säga att publiken börjar gå över gränser? Och det spännande var att det hände när jag var där. Alltså det var då en kille i det här rummet som började gå då, att han började då smeka och ville kyssa den här kvinnan som då förförde honom. Han ville gå med i det så att säga. Och då var det ju problematiskt för att de som har satt igång den här leken. De kan ju inte plötsligt säga att han inte får göra vad han gör så att säga. Så jag tänkte så här, vad gör de nu? Men vad de gjorde var genialt. Alltså, det var två typer som gick omkring utklädda till harlekiner. Harlekiner då från Commedia dell'arte. Så de gick omkring hela tiden i hela den här våningen med så här käppar och så här. De fungerade lite. Alltså, jag var där 6 timmar på den här föreställningen och man kunde liksom dricka vodka och så här. Det var ganska spännande. Allt var ganska öppet. Så de gick omkring och lite så här kolla och så där. Och vad de gjorde var att en av dem kom in i rummet och så där jättevåldsamt, men jag tror att de hade repeterat det, jättevåldsamt tog tag i henne och rev henne ut ur det där rummet som om hon skulle ha gjort något fel. Men alltså så att säga rädda henne från honom. För de kunde inte attackera honom, för han kunde inte attackera publiken, men han kunde så att säga attackera henne. Och rev henne ut, och sen var den här killen kvar en stund och efter en längre stund så gick han ut då, och efter en ännu längre stund så kom hon till slut då tillbaks till rummet. Men alltså det var så de fixade, och jag tyckte faktiskt att det var faktiskt genialt.
Men vänta, Elmar, hur skulle du ha reagerat på det om det skulle inte ha varit så, utan att folk skulle börja ha sex i det här rummet?
Ja, det skulle vara intressant. Jag tror faktiskt...
Det har väl hänt i Berlin förut?
Det har väl hänt i Berlin förut, men jag vet inte om det har hänt liksom i en teaterkontext. Jag tror faktiskt att det skulle vara svårt. Alltså det har hänt i Berlin i andra kontexter, alltså fest, men jag tror att i en teaterkontext faktiskt så tror jag inte att det är möjligt, jag tror inte där, att du skulle ha sex med publik. Nej, det tror jag faktiskt inte.
Det verkar
att
det, ju lite konstigt.
Ja, jag tror inte att det händer.
Ja, det skulle bli lite annorlunda.
Jag tror att då är det, och det kommer jag in faktiskt nu på, jag tror att det är just frågan här om att vad är fiktion och var går då gränsen när fiktionen går över i verklighet så att säga. Och det är faktiskt just ungefär där, det är spännande att du tog upp det, därför att det är faktiskt en poäng med det. Att, för jag tänkte liksom prata lite om det här, att vad är fiktion? Vad är då fiktion? Och man kan ju säga att allt som händer på en scen är fiktion, eller i ett rum då, ifall det är interaktivt. Så allt som händer i det rummet, alltså alltid när det är frågan om en föreställning i någon form, så är det på ett sätt fiktion. Därför för att situationen är konstruerad. Alltså till och med då när situationen så att säga är konstruerad för att inte vara konstruerad, så är det ändå en fiktiv situation. Och jag menar, inom teater så försöker man jättemycket bryta det här. Man försöker komma bort från fiktionen och det görs massa försök. Men det är svårt, för att fiktionen hittar alltid liksom på något sätt en väg in tillbaks. Och alla känner av det när det händer. Och det enda sättet faktiskt att bryta fiktionen totalt är just det att göra någon verklig handling som inte går att så att säga återta. Och då är det just en verklig våldshandling eller en verklig sexuell handling. Så du var inne på det. Och där tror jag just att i den stunden du gör det så bryter du så att säga fiktionen. Och då blir ju problemet det att det är hemskt svårt att kombinera det där med fiktion. Alltså att om de skulle ha sex då i det där rummet, då skulle hela den här föreställningen handla om det där, den här föreställningen var de har sex på riktigt i det där rummet. Du kan liksom inte gå tillbaka till fiktionen mera, utan den här verkliga händelsen är så stor att den på något sätt tar över. Och om du lyckas så att säga få den att gå med i fiktionen, så då förvandlas också den handlingen till fiktion. Så det är liksom det här är en jätteknepig grej med fiktion. Men man alltså kan utgå från, egentligen kan vi utgå från att allt som händer på en scen är fiktion. Och det här tror jag också man känner instinktivt i rummet. Och det är därför jag tycker att det är intressant den här frågan också med komiker. För jag tror att vi alla vet, eller jag skulle i alla fall tycka att alla borde veta, att en komiker på scen inte samma sak som privatpersonen. Och därför tycker jag det är poänglöst, och jag tycker också faktiskt medvetet oetiskt, det här att man plockar ut citat som komiker har sagt i en scenshow och påstår ungefär som om de skulle ha sagt det här på en krog utan att kämta. Mm. Alltså jag tycker att det är helt i sin ordning att diskutera var gränsen mellan humor och mobbning går, och, eller om viss humor kan vara skadligt, men man måste liksom göra det i sin rätta kontext. Jag tycker inte man kan göra det på det här sättet helt enkelt. Men då kan vi ju fråga oss att, jag menar, varför har vi komiker? Vad är en komiker? Och vad är deras uppgift? Och jag tänkte att det här är vår kursprofessor i teaterkonst, Erik Söderblom, han talar om då narren och shamanen. Och då menar han då att narren är så att säga den lätta fiktionen. Och då ska man kunna säga att dagens komiker är då narrad. Det man kan säga om det är att de använder sitt eget namn, tilltalet direkt och materialet levereras som om det skulle vara spontant. Alltså som om, men alla vet att det ju är förberett. Shamanen är mera någon typ, vi kan säga, kanske ett bra exempel på det, Daniel Day-Lewis. Någon som är liksom djupt, djupt inne i rollen. Så att säga att det är liksom den täta fiktionen. Och processen i det här fallet är liksom mystiskt och nästan magiskt. Och ofta så handlar också shamanen så att man vet inte så mycket om den här personen utanför. Att det liksom han eller hon eller försvinner in i den där, in i rollen. Allt skådespeleri händer egentligen mellan dessa två poler, mer eller mindre. Man befinner sig alltid någonstans på den skalan, så att säga, när man skådespelar. Och båda de här fungerar som ventiler. Alltså den förstnämnda, då narren, komikern, fungerar som en ventil genom att denne säger det förbjudna. Det alla vet att det här är tabu. Och det har varit narrens roll sedan medeltiden att uttala det som andra inte får eller vågar säga. Och att gå så långt som det går. Det är liksom narrens roll. Och det här har en förlösande verkan på folk och samhälle i stort. Att någon säger det som inte får sägas. Okej. Och den andra då, shamanen, det då att idén med det då är att man ska kunna leva ut sina mörka sidor och möta sina rädslor på ett tryggt sätt. Vilket då leder till katarsis, en inre rening. Det var Aristoteles som kom upp med det. Men alltså man ska renas, för man kan leva ut sådana saker som du inte kan leva ut i livet normalt. Nåja. Peter Greenaway hade ett citat om det här som jag tycker är jättefint. Så faktiskt för mig mer och mer har börjat bli liksom det vad jag tycker att en skådespelare är. Han säger att an actor is an emissary that goes to the places the audience cannot or dare not go. Och det ironiska är ju att Johnny Depp på ett sätt var en perfekt shaman innan allt det här senaste ägde rum. Eller jag skulle kanske säga innan Pirates of the Caribbean, nog för att fast den rollprestationen är också fantastisk. Men sådär, han var... Vi som är lite äldre kommer ihåg den Johnny Depp som var liksom shamanen. Och han var liksom mystiskt, man visste inte ändå så mycket om honom privat. Alltså det man visste var kanske någon just det där att han var arg på någon journalist eller hade pissat någon journalist på det. Han hörde den här grejen när han står i pissoaren och det kommer någon bredvid honom, någon journalist, och frågar så här, so how is it going with Winona? Och så säger han ingenting och vänder sig bara och pissar på hans sko. Nåja, det var en liten anekdot. Nåja, men han var spännande och nästan lite farlig och han försvann in i sina roller så där totalt. Och gav oss så här fantastiska karaktärer. Och nu lever vi då 2022. Och narren attackeras på scen. Och shamanen sitter i så här rättegång och går igenom all sin smutstvätt inför miljon publik. Så att båda, så att säga, eller ventilerna är avstängda. Och vi kör som kultur så där 150 km i timmen mot en frontal krock. Och vad jag säger är att vi behöver fiktion. Därför så såg jag en sån liten glimt av hopp när jag läste Hesaren här om dagen. Det handlade om Cannes och det handlade om att det finns tre nya filmer om musiker som har fått sin premiär nu i Cannes. Det är då två dokumentärer och en fiktiv film. Dokumentärerna handlar om Jerry Lee Lewis och David Bowie och den fiktiva filmen handlar om Elvis. Och det som var intressant med det här, att det här är nu bara på basen vad jag har läst, alltså jag har inte sett då filmerna, men att det verkar handla om mera så att säga fiktionen, mera så att säga om skapelsen, om den där liksom den offentliga personen än om det som privatpersonen, så att säga.
Mm.
Och det här, så det handlar liksom inte så mycket om att deras drogproblem och deras familjeproblem och alla sånt här som liksom på något sätt nu har varit så där trenden att det ska handla om, utan det handlar då egentligen om då den själva fiktionen. Och jag kan inte så mycket om Jerry Lee Lewis, så jag kan inte riktigt uttala mig om honom, men jag tror att det är ganska uppenbart att till exempel David Bowie är så mycket viktigare och mer fascinerande och mer mytologisk än vad liksom då David Robert Jones är som person. Mm. Eller då på samma sätt som att Elvis, skapelsen Elvis, är så mycket viktigare än då Elvis Aaron Presley. Och även om den här människan är död, så lever ju fiktionen. Så det finns en sak som de har skapat som är större än dem själv. Och det har vi glömt på senare tider. Så vad betyder det här då? Att de här tre nya filmerna har fiktionen i centrum, till skillnad då från den rådande trenden. Är det här då fiktionens återkomst? Eller är det här fiktionens nostalgiska dödsrossling? Fiktionen är död. Länge lever fiktionen.
Hörni, vet ni, nu tycker jag vi har gått igenom allt viktigt idag. Det har varit det, ABBA, det har varit kalsonger, det har varit Jumalan teateri, turka. Ja. Vi har varit överallt.
Ja.
Jag tycker att vi säger...
Precis som det ska vara.
Precis som det ska vara. Tack för idag, tack för sällskapet Elmer och Andrea. Vi hörs
tack,
igen
tack.
Om ett tag. Och jag säger också tack för mig. Hej då!
Hej!